Area 51 är någonting de flesta någon gång har hört talas om. Kanske inte i det verkliga livet, men i filmer, serier och böcker är det ofta omtalat. Det är en plats som har massor av rykten och spekulationer kring sig, där den ligger mitt i Nevadaöknen i USA. Officiellt är Area 51 en flygbas, men det finns samtidigt ingen officiell benämning på vad det är exakt som görs där. Mest sannolikt användes platsen för att testa nya vapen och flygfarkoster. Enligt CIA så är flygbasens korrekta namn Homi Airport och Groom Lake. Andra namn som har använts är Dreamland, Paradise Ranch, Watertown och Home Base. Area 51 är tveklöst en mystisk plats. Den har länge fascinerat människor runt om i världen med alla teorier om vad som kan tänkas finnas där. Utåt sett är basen dock inte särskilt imponerande. Den är 9,7 x 16,1 km stor, omringad av öken och den uttorkade sjön Groom Lake. Den närmsta orten är den lilla staden Rachel som har blivit känd tack vare sin närhet till Extraterrestrial Highway, vilket är vad området kring flygbasen kallas. Basen ligger även i närheten av Nevada Test Site, där den amerikanska regeringen genom historien har utfört 739 av sina 928 atomvapentester. Det är oklart hur och när namnet Area 51 kom att användas. En teori är att det har att göra med det rutnätsystem Atomic Energy Commission använder. Det finns inget område med nummer 51, men 15 finns och det spekuleras att 51 valdes för att inte AEC skulle förväxla de två vid sina atomvapentester. Det var först under Vietnamkriget som detta namn för basen dök upp i en CIA-rapport och det verkar sedan dess ha hållit sig kvar i folkmun. Det var under andra världskriget som Area 51 började användas ordentligt av den amerikanska militären och genom åren fortsatte basen att användas för flyg- och vapentester av olika slag. Basen används än idag, men den amerikanska regeringen är ändå ovillig att ge ut mer än minimal information om vad som egentligen händer där. Officiellt är de flesta av basens operationer hemlighetsstämplade. Området runt omkring är avspärrat för både civil och militär flygtrafik. Topografiska kartor visar endast den gamla Groom-gruvan i närheten och endast ett fåtal dokument visar landningsbanor och byggnader som finns på basen. Och den är under tung och strikt bevakning dygnet runt med skyltar runt omkring som varnar människor från att vandra in på området. Fotografering är inte heller tillåtet och dödligt våld får användas för att skydda basen mot inkräktare. All den här vaga och knappa informationen har gett upphov till flera olika teorier om vad som egentligen försiggår på Area 51. Den mest populära handlar om utomjordingar. These are extraordinary times and we face an extraordinary challenge.
Play.
Utöver alien-teorierna har det spekulerats att basen används för att testa paranormala teknologier och vapen. Det finns andra teorier som pratar om teleportering och tidsresande eller kontrollering av väder. Om det är så att basen inte används för att lagra utomjordisk teknologi och biologiska exemplar så kan det finnas andra förklaringar. Vissa säger att basen är en mötesplats för människor och utomjordingar där de träffas och diskuterar på neutral mark. Oavsett vad sanningen är så kommer mytologin kring denna plats finnas kvar ett bra tag framöver. Men det finns andra platser än Area 51 där det hänt eller händer oförklarliga saker. Och på en plats långt därifrån så har man funnit någonting som man än idag inte kan förklara. Vid foten av ett 60 meter högt berg vid namn Baigong Shan vid den karga Kaidamdalen på den tibetanska högplatån i Qinghai vid gränsen till Tibet och Xinjiang har ett antal underliga järnrör uppmärksammats. Då ingen vet vem som tillverkat rören, om de nu är såna och inte bara naturligt formationer, vilket är en annan förklaring som ligger nära till hands, som undersöktes av professionella kinesiska forskare i juni 2002. De centreras främst kring de grottor som sträcker sig in i berget och till en närliggande saltvattensjö vid namn Tuson. Berget i vilket grottorna befinner sig är pyramidformat och ligger 40 kilometer sydväst om staden Delinga. Endast den mellersta grottan, vars golv befinner sig 2 meter över markytan och har ett djup på 6 meter, har dock förblivit oraserad. Längst in i grottans tak sticker ett rör på 40 centimeter i diameter ut. Ett rör med samma proportioner som det övre sticker även upp från golvet i samma grotta. Och vid grottans öppning finns ännu fler rör med en diameter mellan 10 och 40 centimeter som går rakt in i berget. Grottorna i sig har ett väldigt udda utseende med triangulära öppningar, ljusa, mjukt formade väggar med stänk av rosa och golv täckt av vit sand. 80 meter norr om berget ligger tvillingsjöarna, en med saltvatten och en med sötvatten. Den salta Tosonsjöns strand pryds av utspridda järnrör av samma typ som i grottan, fast med en diameter på mellan 2 och 4,5 centimeter. Även i själva sjön så finns det rör. Vissa sticker upp ovanför vattenytan medan andra täcks av vattnet. Och enligt Qin Yanwen, ordförande för Delinga-distriktet, så genomfördes en analys av rören som visade att de till 30% består av järnoxid med en stor mängd kiseldioxid och kalciumoxid. Och till 8% av ett ämne som man inte kan identifiera. Kaidamdalen ligger mellan Altunberget i norr och Kunlundberget i söder. Den nedsjunkna dalen, eller bassängen, sträcker sig 850 kilometer öst-väst och 300 kilometer nord-syd. Dalens mitt är bland de torraste platserna i hela Kina, då området aldrig nås av några monsunregn. Och området kring grottorna och Tonsonsjön är väldigt kargt, kallt och torrt, och få växter klarar att växa där. Det finns inga mänskliga bosättningar, bortsett från några förbipasserande nomader, och dalen omges av höga berg. Och då det inte finns någon flod som leder ut till havet så samlas alla mineraler och salter i dalen. Kaidam betyder just salt på mongoliska. Luften på den höga höjden är tunn, vilket gör platsen lämplig för astronomiska undersökningar. Och detta har lett till en idé om att rören på något vis används i astronomiska mätningar. Även om den allra mest populära konspirationsteorin är kopplad till just utomjordingar. Och vad det är eller vilka det är som faktiskt placerat rören på platsen, det kommer vi förmodligen aldrig få veta. Vi har fått nog av fakta och teorier i det här avsnittet och ska nu rikta oss rakt emot en lyssnare som skickat in en berättelse. En modig person som väljer att vara anonym har skickat ett brev till oss där hen beskriver en mycket sällsynt och skrämmande upplevelse som vi inte kan jämföra med någonting annat som vi läste upp här i podden. Och i rubriken läser jag: jag blev paralyserad av utomjordingar. Så här skriver lyssnaren. Oavsett om den värld vi lever i är verklig eller inte, så är det jag upplevt på riktigt. Det kan hända att jag låter knäpp när du hör det här, och till viss del så tycker jag nästan själv att jag är det också. Men jag tänker att det kunde vara intressant för andra likasinnade att få veta sanningen om vad som hände mig. Eller plågade mig under 8 timmar förra sommaren. Jag vill inte säga vem jag är, vad jag heter och inte heller var jag bor. Men jag kan avslöja att jag har ett sommarhus i södra Sverige där jag tillbringar mycket tid med familj och vänner. Jag är i medelåldern. Det lilla huset ligger, som i de flesta fall, en bit utanför stan. Runt omkring styr skogens konung och hans vänner. Vi människor är nog lite som inkräktare i djurens natur i det här fallet, och något i den stilen skulle jag själv få erfara under natten. Om du har bott i en gammal stuga någon gång så är du bekant med den speciella sommarstugelukten som når luktsinnet när du stiger innanför dörrarna. Det är en speciell doft som för mig känns trygg och harmonisk. Den påminner mig om sommardagar som barn. I vår stuga så hade vi möbler som stod på samma plats som när jag var liten. Väggarna var prydda med samma tavlor och tapeten skrek 60-70-tal. Jag ska börja med att berätta om vår dag. Vi ankom runt 13-snåret och bromsade in på en vildvuxen parkeringsplats. Vi brukade oftast åka hit några gånger extra om året för att röja ogräs och klippa ner gräset. Men den här gången så hade vi missat det eller helt enkelt struntat i det. Så vi rotade fram den gamla gräsklipparen och plöjde ner det höga gräset. Vi bryggde en kopp kaffe och satte oss sedan på verandan i väntan på maten. Då så var vi totalt 4 personer. Det var jag och mina 3 vänner. Jag skulle spendera natten där själv. De andra bodde på en camping i närheten och skulle dagen därpå packa ihop sina vagnar för att göra sällskap med mig resten av den här långhelgen. Klockan hann bli både 5 och 6 innan de begav sig. Jag fortsatte en stund in på kvällen i trädgården innan jag till slut satte mig till ro framför den gamla tjock-tvn som stod i vardagsrummet. Jag tände en eld och såg på något ointressant program på SVT innan jag slumrade till där i soffan. Varken jag eller någon annan har haft ovälkommet besök i stugan tidigare. Inte ens ett inbrott har vi fått erfara. Något som brukar drabba någon som har ett sommarhus stående ensamt större delen av våren. Men det hade vi fått slippa. Det gör ju också att oron är minimal för att inkräktare ska störa en. Jag hade inte några problem med att somna in i det nedsläckta torpet, omringad av djur och natur. Det var snarare en lättnad att få känna ett lugn utanför stadens hus. Men det där lugnet och den stilla natten skulle komma att förvandlas till en obehaglig och högst osannolik upplevelse som skulle komma att hemsöka mig i 8 timmar. Vi tar allt steg för steg. Som jag berättat så somnade jag framför tvn. Klockan hade då inte hunnit passera 23-tiden, så det var inte jättesent. Jag borde ha sovit i cirka 1 timme innan en första incident inträffar rakt framför mina ögon. Jag vaknar av att tvn ger ifrån sig mystiska ljud. Kanalen flackar mellan klar bild till svartvita störningar som sköljer som en onaturlig våg över skärmen. Samtidigt hör jag ett lätt klingande oljud i takt med de där störningarna. Faktum är att en TV ute på landsbygden mycket väl kan störas av vinden, då varken den eller antennen var särskilt ny. Men det där ljudet hade jag aldrig varit med om tidigare, vilket också väckte mig ur min dvala. Jag fumlade efter fjärrkontrollen för att försöka stänga av TV:n, och den blev svart och jag fick tyst på det där ljudet. Men det ersattes snabbt igen av ett, jag tror det eller ej, men samma ljud. Så det kom inte ifrån TV:n. Det lät inte som något larm, vilket vi inte heller har, och signalen var liksom ojämn och ur takt. Det lät som ett skrämmande pip som kom långt ifrån, men i hög volym. Jag tände golvlampan stående bredvid mig för att ta mig till närmsta fönster. Jag öppnade och lyssnade efter signalen. Kunde det vara en bil med en gammal tuta uppe vid vägen? Ett flygplan? Något larm i ett närliggande hus? Oavsett var det var så måste det vara till för att skapa uppmärksamhet, tänkte jag. Samtidigt som jag bara önskade att det skulle upphöra. Jag var trött och jag blev smått irriterad. Som tur var så dröjde det där ljudet inte kvar särskilt länge. Men det övergick istället till en annan frekvens eller signal som du säkert någon gång varit bekant med. Det finns ju frekvenser eller ljud som nästan är så pass höga att det mänskliga örat knappt kan uppfatta det. Det används bland annat för att kalla på hundar, då de kan höra de där frekvenserna. Men vi människor kan uppleva detta ljud som ett mycket skärande tjut som varken är högt eller lågt, bara obehagligt. När signalen gick över till detta så blev jag till en början aningen lättad, men snart så blev även den signalen mycket jobbig att lyssna på. Och efter att ha varit vaken och undrat i nästan en timma så visste jag inte vad jag skulle ta mig till. Jag började fundera på om jag fått tinnitus. Jag hann bara sätta mig i köket då jag slogs av en hård smäll. Det ekade mellan väggarna. Det var då jag bestämde mig för eller insåg att någonting var mycket fel. Jag slängde snabbt på mig kläderna, tände utebelysningen och gick ut på verandan. Men där upphör allting. Tid och rum stannar upp, och det var som om jag var förbjuden att lämna huset. Som om något inuti mig sa, gå inte ut. Gå för Guds skull inte ut. Och samtidigt, gå inte in. Gå absolut inte in. Jag blev som låst, paralyserad av det tidigare höga tjutet som nu kom allt närmre. Allt jag kunde observera var lyktan utanför och det som kringliggande natur som lystes upp av ljuset. Inte en varelse, inte en människa, bara jag, mörkret och den lilla ljuskällan framför mig fanns där. Jag fylldes snabbt av rädsla och skräck. För när jag stod där så kunde jag tänka, jag kunde se och jag kunde höra, men jag kunde inte röra mig. Det gick säkert bara några minuter, men det kändes som timmar innan någonting nytt inträffar. Min ensamhet ersattes av någonting som kom farandes rakt emot mig. Tänk dig att du står där stirrandes in i becksvart skog. Framför dig så ser du nu ett ljusklot som färdas mot dig mellan trädstammarna. Men du kan inte göra någonting åt det. Då när jag tror att det ska komma farandes in i mig så stannar det upp på cirka 10 meters avstånd. Och där blir jag stående. Det är som att jag blir analyserad eller undersökt på håll av någonting som inte går att förklara. Det är också då som mitt medvetande sviker mig. Härifrån så kommer jag inte ihåg någonting. Endast att jag står där och stirrar in i ljuset som jag vet är inuti mig. Det känner det jag känner och det vet mer om mig själv och om min ras än vad jag själv någonsin förstått. Anledningen till att jag faktiskt vet att jag inte drömde eller gick i sömnen är för att jag vaknar upp eller jag får tillbaka medvetandet, stående på samma plats i samma position. Jag kunde till slut röra benen som nästan smalt till av att ha stått stilla i vad som kändes som en evighet. Där hade jag varit fånge i min egen värld i 8 timmar enligt klockan. Ingen av mina vänner skulle någonsin tro mig, men jag vet att andra upplevt samma sak. Och mitt råd till dig som spenderar natten ensam och väcks av ett obehagligt tjut: lämna inte byggnaden. Stanna där du är och be till högre makter att vad det än är, vilka de än är, att ta avstånd. Vi är inte ensamma i universum, och speciellt inte här på jorden. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge.
Radio Play.